se lo está tragando todo. Nos va a devorar.
Se te va a quitar.
Hallå, Andreas.
Hallå, Oskar.
Vad är det som händer här?
En liten pojke som är rädd för mörkret. Så hans mamma kommer in i hans rum. För han har skrikit mörkret tar över allt. Och så börjar hon stryka in honom med skokräm över hela kroppen.
Svart sådan.
Svart. Och så sjunger hon...
Svart. Och modern är nästan arketypisk modern.
Ja, verkligen.
Väldigt stor byst och ja. Så.
Ahora eres como ella. Formas parte de la oscuridad.
Nu är du som en del av mörkret.
Oscuridad es tu reino.
Mörkret är ditt kungarike.
Tu eres un monstruo de la noche.
Monstruo de la noche. Nattens monster.
Ja. Blir det naket här?
Nu är mamma naken.
Och han smittar in henne med skokräm.
Det här är roligt.
När han säger det.
Mi madre se disolvió en la oscuridad. Ya nunca más le tuve miedo.
Jag var aldrig rädd för mörkret igen.
Nej. Ja, nej men hallå Andreas, hallå, vad spännande, det är ett litet ljudintro. Vi tittar ju på Alejandro Jodorowskis filmdokumentär som handlar om psykomagi.
Precis.
Och den hette Psychomagic, The Art of Healing va?
Ja.
Och släpptes, om jag förstod det rätt, så gjordes den 2019 och så hade den premiär i Lyon augusti 2020.
Okay.
Så den är faktiskt inte mer än ett halvår gammal.
Nej, och den hade gått oss båda förbi tydligen.
Ja, fast bara 6 månader och det var en liten premiär i Lyon. Jag kände ändå att vi snappade upp den fort ändå.
Men det här är ju inte en film som kommer på bio direkt i Sverige. Ja, nu kommer ju inget på bio i och för sig, men den skulle inte gått upp på biograferna i Sverige. Inte.
Nej, jag tror att det är gränsen på att man inte ens hade visat den på någon av de fria biograferna. För att vi har nog inte så mycket Jodorowsky-intresse i riket, kanske.
Jag undrar om SVT skulle... kan man visa? Nej, jag tror fan inte.
Nej, det finns ett problem med den här, och eftersom att psykomagi är ju i princip alternativmedicin va.
Mm.
Så staten kan få inte lov att visa det här.
Nej, så kan det vara.
Så kan det vara.
En sak som han säger i början av den här dokumentären om psykomagin då är att psykoanalysen skapades av Sigmund Freud och en neurolog. Han väl, och hade sina rötter i vetenskapen.
Ja.
Och så säger han, psykomagin skapades av Alejandro Jodorowsky, en film- och teaterregissör med rötter i konsten.
Mm.
Och psykoanalysen är en terapi genom ord. Psykomagin är en terapi genom akter.
Ja, handling.
Och handling. Psykoanalysen förhindrar att terapeuten tar på patienten.
Mm.
Medan psykomagin uppmuntrar att den som besöker terapeuten tar på den som man konsulterar.
Jodorowsky är ju en äldre man som är väldigt taig.
Han är jävligt taig.
Han är till och med kanske lite kladdig ibland.
Ja,
det vet vi inte. Nej. Men han är... Man ska
akta sig här. För det är liksom, vi menar ju inte att han är... Jag tror ju inte att han har uppfunnit det här för att få tafsa på människor.
Nej,
eller?
Det tror inte jag heller. Det tror jag absolut inte.
Precis. Men däremot, den första scenen är... Han går igenom de här olika akterna och här talar han om, speciellt när han tar på folk så kallar han det initiatorisk massage. Och i början så är det en ganska lång scen från 80-talet tror jag. Han klipper in saker från sina gamla filmer och projekt och sådär. Då är det två män som har en syskonrival, två bröder, har syskonrival om sin
rivalitet
om sin moderns kärlek och sådär. Och jag spelar förbi det direkt För jag klarar inte riktigt av det här. Den typen av... Han ska stryka deras nakna bröst.
Han och drar upp... Jag ska beskriva. Ja, det... han drar upp skjortan med händerna tryckandes mot huden så att den ena mannens bröst blir bart. Och då smeker han det här bröstet och han... Ja. Och han trycker huvudet mot bröstet och han andas tungt mot de här männens kroppar. Och så sammanför han de här två bröderna så att de också liksom blir i princip en enhet, va? Och de tar på varandra och sen så lägger de sig i en gemensam fosterställning och då liksom äntrar modern ritualen. Och också håller om dem hårt och de skriker och gråter.
Då kommer en kvinna ganska ung som jag antar spelar den här modersfiguren då i den här terapin sessionen får man säga.
Jag trodde ett tag att det var Jodorowskis två av hans söner. Att det var det, men jag är inte säker på det. Nej. Jag tror inte. Men ja, det var plågsamt. Och till det här så vad ska man säga, skådespelet så är det liksom någon långsam tragisk vals i bakgrunden. Och det vill inte ta slut. Nej, det är obekväm intimitet.
Jag borde faktiskt utsatt mig för att se det. Liksom sådär, men jag tycker ändå att det är någonting, där som jag får obehagskänsla.
Jag satt i offentlig miljö med hörlurar på mig och kunde inte typ hålla mig för garv hela tiden.
Yes.
För det var så absurt och plågsamt att jag försvarar mig själv med och så här ha ha. Och så började jag fundera på om någon annan såg vad jag tittade på.
Bögporr.
Ja, men
det fanns ju en sensuell, det är ju någon sensuell, verkligen en sensuell aspekt där, inte sexuell då, utan det är ju någonting, det är ju viktigt där. Det är ju det där, den kroppsliga beröringen har ju någon slags terapeutisk effekt uppenbarligen på människor. Nu får man ju konstatera.
Men hans poäng då är ju att de här, vi har ju talat om psykomagi tidigare, men hans poäng är ju att de här interventionerna som är skapta som som installationskonstverk, att de får personerna att gå vidare liksom.
Mm.
Och det är ju en del vittnesmål när de träffar personerna som har varit inblandade i de här olika konstexperimenten som upplever att det var väldigt viktigt det som hände i deras liv. Så att de som vi ser här i den här dokumentären och filmen, de vi ser där, de upplever ju väldigt starkt att det här var viktigt för dem. Så på så sätt är det ju liksom inte bullshit. Vi sitter inte här och bara pratar bullshit.
Nej, och man kan ju se om folk ljuger eller om det är spelat. Jag anser nog att man kan göra det. Men jag tänker också, dels tänker jag på det här att en frivillig konfrontation med ett problem eller komplex eller en fobi har en botande effekt i sig. Liksom. Om du väl tar dig till en psykolog för att tala om din ormfobi så är det ett bra steg som kanske är terapeutiskt i sig. Och sedan tänker jag på det som det är också som jag tycker är speciellt med Jodorowsky, att jag uppfattar ju honom som en charlatan också. Mm. Jag tycker att han är en vettig person. Jag älskar honom. Jag har tänkt på det så här. Fan, jag vill inte att han ska dö, den här gamla mannen. Jag är liksom, fan vad sorgligt. Liksom.
Den vise mannen är gammal och dör.
Och dör. Man får hantera den när det kommer. Men, och så tänker jag också, just när han sa det där i den här scenen då, den här tjocka mamman, den här arketypiska mammanfiguren kommer in och smetar
nästan
skogen.
Som en sån där, du vet... de här gamla lergubbarna av moden som man hittar med den här vällande bysten. Ja. Frodig kvinna.
Och när han säger det på slutet av den lilla sekvensen, från en film för övrigt, jag kommer inte ihåg vad den hette. Men så säger han, sen var jag aldrig rädd för mörkret. Men jag tror inte att det här någonsin har hänt.
Nej.
Där tror jag att han bara hittat på det här. Att någon skulle liksom smeta skokräm på en unge. Ja. Det är ju genialt i så fall. I så fall var ju hans mamma ett geni.
Ja, men, eller? Nej, men det är klart att inte det här har hänt.
Det har aldrig hänt.
Men det som har hänt är kanske... Det som har hänt är inte det vi fick se. Utan det som har hänt kanske är det vi fick höra. Alltså att modern säger att... ja, men var inte rädd, du är en del av mörkret. Mm. Nu är du är mörkrets monster själv. Mm. Och liksom agera ut i mörkret. Mm. Du
får vara arg, du ska gå runt här och du får träffa monstren här. Du får öppna garderoben och skrik på monstret där.
Om du själv är nattets monster så det är någonting sånt samtal som kanske hans mamma har haft med honom. Det vet man ju inte. Okay, något liknande.
Ja, men det är ju troligt.
Så har han stiliserat det och gjort det till en del i en film. Men det är fantastiskt också för att när den här lilla pojken kletar av sig den här svarta färgen som han är målad i på den här tjocka moden, så blir hon också svartare och svartare, och till slut så är båda mörkrets varelser. Liksom. Mm. Så det är också någon typ av förening där med moden i natten.
Ja, precis. Det är deras pakt eller någonting. Ja. Det är liksom det underjordiska eller katoniska. Jag kommer att tänka på den här filmen boken var det ju, Till vildingarnas land.
Ja, just det.
När det är en pojke som klär ut sig i en vargkostym. Den handlar inte så mycket om rädsla för det vilda eller för mörkret, men den här pojken då, Max som han heter i Till vildingarnas land, han har ju aggressionsproblem om man säger så. Va? Så han är ju helt galen, det är därför han inte får någon kvällsmat och har stängts in på sitt rum. Men han blir en kung av alla vilda ting och sedan träffar han olika monster som är jävligt sköra ändå trots att de är monster, och det blir någon, han tröttnar lite på det, på att vara kung över de här
kan
monsterna.
Likheten var att båda de här pojkarna på ett sätt förena sig med skuggan helt enkelt.
Ja, precis, att de går, ja, exakt.
Att pojken lär sig att jag är också ett monster ibland. Och monster också snälla.
Ja,
liksom,
monster.
Jag är inte ond liksom.
Nej, precis. Att han, ja, men de här monstrarna behöver också tröst och tradition, höll jag på att säga.
Just det. Han säger ju också att instrumentet som han använder för att framkalla den här psykomagin, det är ju tarotkorten. Och det är ju, vi har massa tarotkort här, både jag och André.
Men det gör han ju inte i de här...
Han använder inte tarot, men han säger det.
Aha, att det har
han säger att psykomagins instrument är tarot, säger han bara. Fast han håller inte på med tarotkort.
Jag hade velat se en hel film där han bara håller på med tarotkorten.
Ja, det är ju jävligt intressant. Han är duktig på det där, får jag säga.
Jag har en liten rolig anekdot där. Jag var ute och festade på väg hem. Så träffade jag det här latinamerikanska gänget vi brukar känna till som sitter på en krog. Mm. Och så, vad ska vi göra? Ska vi göra något sådär? Ja, men häng med hem till mig, sa jag. Så följde de med mig hem och så drack vi folköl hos mig ett tag.
Ja.
Och en grekisk tjej som också var med där, till slut tog jag fram tarotkorten och började lägga dem sådär. Mm. Och så la jag hennes tarot sådär.
Ja.
Och då det är ju lite roligt, då började jag bryta på spanska som Alejandro.
Ja, det är...
När jag såhär, this card is very special. Och så såhär. Ja. Och då kommer det här dödskortet upp. Och hon blev skitskärrad sådär. Jag blev också skärrad, för oj, vad fan hände nu? Det här, det heter Läkan som nom, arkanan utan namn. Så det är inte dödskortet och liksom att du ska dö nu, utan det, man ska tolka det på andra sätt. Det här lärde jag mig efter jag gjort det här misstaget. Då.
Innan du liksom sabbar hennes sömn i tre månader.
Ja, precis.
Så lärde du det efter.
Ja. Så det var ju ett misstag. Men jag läste på och så nu har jag djupare kunskaper om kort nummer 13 i tarot.
Ja, jag har en reflektion där också, och det är att de flesta människorna är ganska robusta, och jag tycker inte att man ska vara så himla rädd för att såra folk, och man behöver inte vara så rädd för att ibland säga fel saker.
Nej.
För att blir man försiktig, då kanske man aldrig hjälper någon.
Mm.
Och det är det som är läxan här, är att så här, man kan inte vara helt försiktig. Man får inte vara brutal, men man kan inte heller vara så försiktig att man aldrig gör någonting. Ja. Alltså det...
Men det är ju jävligt, nu har inte jag lagt så många tarot eller hur man nu uttrycker det, men det är ju ganska intimt. Mm. För jag börjar ju projicera och hitta på saker om den här personen. Ah, men du har varit i en hitta på. Men ja, du har varit i den här situationen och nu upplever du det här och sådär. Kanske upplever du. Det är ju liksom, det är ju jävligt påträngande, men det är väldigt intressant. Mm.
Jag tänder ett ljus här, Andreas. Mm. Och så ska jag lägga tarot för vårat avsnitt.
Ja, vad bra.
Så det här, jag tar bara ett kort. Mm. Och det här blir vårat gemensamma kort.
Mm.
Bara för idag, tänkte jag.
Mm.
Så får vi se om det
för denna session.
För denna session. Så får vi se om det liksom makes någon sense eller inte. Och så vidare.
Leder oss.
Ska du kanske dra det då?
Ja, det kanske jag ska göra. Då ska jag undvika lågan.
För helvete.
Ja, den är spännande.
Oj. Vi fick tarotkort nummer ett. Trollkaren. Och det passar väl väldigt bra.
Jävligt bra, ja.
För det är ju Jodorowsky
själv.
Ja.
Och det är en person som ser både lite manlig och kvinnlig ut. Han har ett trollspö i ena handen.
Ja.
Och han står framför ett bord med massa olika prylar. Massa olika möjligheter ligger för honom. Han är ung.
The Magier. Och The Magician.
Han kanske håller ett litet mynt i handen. Ja. Och det är det första kortet. Det är fan det första kortet i...
Ja, fast jag funderar för att här när jag kollar i då är det, första kortet The Fool.
Aha. Egenordligt.
Ja, så jag fattar inte riktigt. Alltså vi kan ju aldrig någonting i huvudet för vi är dumma i huvudet, men
jag ska se en annan tarotlek som jag har här.
Ja.
Det är jättekonstigt.
Det har blivit en bugg i hela...
I hela systemet.
Trollkarlen.
Nej, men där, det ska vara den första.
Ja, jag tänkte läsa texten om det. Men jag hade för mig att The Fool var nollan. Liksom.
Jag tror den inte kanske har något nummer, eller?
Nej.
Jag tror precis. Det är den som är utan nummer.
Men här står verkligen ett The Fool, fast så är det trollkarlen. Ja, ja.
Luma. Det är ingen siffra på den.
Nej. Vi ska se. The Madman är nollan, ja. Fool. Ja, det var ju konstigt. Det har blivit något, det har blivit bugg i hela tarot här. Men i alla fall, ja men trollkarlen passar bra. För det är det vi pratar om.
Mm.
Och Jodorowsky säger ju också själv att han är en ateist som tror på magi.
Mm.
Han tror på, om jag tolkar det rätt, så, och jag delar hans åsikter det här om jag tolkar det rätt. Och det är att han tror på att magi är någonting som vi gör med konst och magi är någonting som kan handla med alla människor. Magi behöver helt enkelt inte vara övernaturlig.
Nej.
Och det är så jag tolkar det.
Det låter vettigt. Det
finns liksom rituell styrka i hans taighet och sådana här saker som gör det. Att det är faktiskt magi. Men, ja. Men det är inte trolleri. Eller liksom.
Det är inte övernaturligt kan man ju säga. Men det är ju kanske ibland oförklarligt och det finns saker som är när man läser en bra dikt som man börjar andas och liksom följer dikten eller man lyssnar på en sång. Och
eller,
liksom,
eller att man håller andan för länge.
Ja, just det.
Precis. Vad heter det? Suspension. Liksom. Ja. Att man märker att oj vad jag sitter där och håller andan. Det kan ju vara så i senare vissa filmer.
Man kan ju ändå se en film till exempel och uppleva att den filmen har en nästan magisk inverkan på en etc.
Ja, precis. Ja, sen är det ju så här då va, att de här olika personerna som, vad ska vi kalla dem, klienterna för de här ritualerna i dokumentären. Där hade du lite kommentarer va?
Ja, jag funderade på om de var... Jag har en pågående teori, eller jag har även läst på om esoterismen under 1800-tal och sådär. Det är ofta överklasspersoner som höll på med det esoteriska. Swedenborg och sådär var ju liksom erkända vetenskapsmän ofta och kanske Hilma av Klint som hon heter, en konstnär kan man säga att hon var, som levde i början av kanske, eller slutet av 1800-talet, 1900-talet. De var liksom, de kunde ägna sig åt det här med det esoteriska och okulta lite på grund av sin sociala position. De fick liksom ett sparken för att de var frimurare eller sådär. Och det var höga präster som var frimurare i Sverige och kungarna var frimurare och sådär.
Men så du menar du att klienterna är rikemanspersoner? Rikemansbarn?
Ja, lite. Kanske, det kanske är för hårt att säga, men jag tänker i alla fall att de är övre medelklasspersoner. De förlorar inte så jävla mycket status på att ägna sig åt att intressera sig för de här sakerna och vara med i Jodorowskis film.
Samtliga personer som jag känner, jag känner ju nästan bara i och för sig medelklass över medelklass, då blir det ju ingen bra analys ändå. Men de jag känner som går i terapi, det är ju nästan alltid välbeställda personer jag känner. Jag känner ju inte någon som hankar sig fram, som springer och träffar någon psykoterapeut varannan och varje vecka.
Men det är ju dyrt också.
Ja, men precis. Så det säger kanske inte så mycket. För det är ju dyrt. Och jag vet inte. Men det ligger någonting i det också, att man inte förlorar så mycket status på det. Det kanske är snarare tvärtom. Bland knegare så är det så här, så ska du till hjärnskrynklaren eller vad håller du på med?
Någon ska borra i ditt huvud.
Vad tror du om Jodorowskis argument då? Tror du att handling är bättre än att sitta och prata med folk?
Ja, jag tror faktiskt. Jag skulle inte sitta i flera år och sitta och köta om grejer. Nej. Och sedan så tror jag inte att psykoterapeuter egentligen vet. Eller de kanske vet ungefär vad klientens eller problem är, men man sitter ungefär, det blir självändamål att sitta och köta om en massa bullshit.
Ja.
Och så vill man att klienten ska vara ärlig och liksom rätt fram, men de är ju kanske inte ens där överhuvudtaget. Jodorowskis metod är ju väldigt bra, för han hittar ju på ett system eller liksom säger rakt av vad han tror att det är problemet. Ja. Som till exempel den här stammande killen som var 47 år, och så frågar han, men hur gammal är du i ditt inre? Han är, men jag är 12. Ja, men det, då är det du måste bli en man. Liksom.
Ja, precis.
Du måste ta fram.
Och då använder han metoden som är med i hans bok, att han kommer in, de träffas i en typ av nästan krypta Jodorowsky och den stammande mannen. Och då kommer han in och så säger han att det är jag representerar patriarken, jag representerar din far. Han kommer in som också den visa äldre mannen. Och så han säger att jag har både barn och barnbarn. Och sen så säger han till honom, jag kommer nu fatta ett tag kring dina testiklar. Och jag kommer överföra min maskulina energi till dig för att du ska bli man. Och när jag överför det här då, så kommer liksom stamningen också att försvinna. Och det är ju som vi nämnde tidigare i Jodorowsky-avsnittet, att det är ju, det här är ju inte en metod som man kan använda på ett lagligt vis, va? Nästan.
Hur menar du?
Ja, du kan inte ha terapi med folk när du tar på deras könsorgan. I Svea rike.
Nej, du kan inte ha det som en stående terapeutisk metod.
Nej.
Men det roliga är ju också lite det som händer först. Först går han ju på Tivoli med den här mannen, 47-åriga mannen, där han är utklädd som en skolgosse på 1800-talet med så här keps och sjömansskjorta och shorts.
Ja, just det. Och så han ser han ut som Håkan Hellström.
Ja, precis. Håkan Hellström är i det tillståndet hela tiden.
kanske.
Så han liksom hoppar runt lite också då, som Håkan Hellström, och äter glass och åker karusell. Så han
får naiva idéer om världen.
håller Jodorowskis hand och sådär. Och sedan blir det här med kryptan. Ja, just det, efter att Jodorowsky har tagit på hans pung, så målar han in pungen med röd karamellfärg. Och han själv då. Och sedan kommer några män och målar honom i guld.
Ja, just det. För att han då, precis som Jag vet inte varför jag tänkte på det, men det här tarotkortet som är den här vagnen, Le Chariot. Alltså det är segraren, va? Han går ut i kryptan guldmålad, precis som någon slags kejsare under en triumf.
Caesar.
Och då går han ut bland folk på gatorna i guld och säger högt precis vad han vill och agerar ut som liksom en slags supermaskulinitet.
Mm.
Så det speglar ju när han först ska leva ut, han ska leva klart sin pojke i sig.
Mm.
Och det är det han gör på Tivoli i Håkan Hellström-kläderna.
Mm. Mm.
Och sen efter det så lever han ut liksom den ultimata maskuliniteten, kejsaren under triumfen.
Helt obekymrad om helt blickar obekymrad. Och...
Ja.
Och då stammar han ju uppenbarligen inte då i den här situationen.
Men stammar man så mycket när man skriker, undrar jag?
Nej, det kanske
man
inte.
För man stammar inte när man sjunger heller, va?
Nej.
Nej.
Tror du att han slutade stamma helt den här mannen?
Jag vet inte. Det finns ju metoder som gör att folk slutar stamma när de tänker på vissa sätt och sånt. Så att, kanske det. Och han hade ju inte en jättesvår stamning heller.
Nej, det hade han kanske inte.
Så det kanske fungerade. Jag vet faktiskt inte. Vad är det vi ser om det?
Alejandro går runt med en 88-årig kvinna. Nu ska han genomföra en akt då, för hon har svår depression.
Han håller om henne.
Ja.
Jodorowsky är nästan lika gammal.
Ja, han kan ju knappt gå han heller. Så jag tänker att det här kanske tar en timma som de har klippt ner till några minuter här när de går.
Flera veckor. Det tog gott. Nu håller han henne i handen. Det är väldigt vackert.
Ja. Det är som ett litet barn. Han,
då går de in i en park.
Jag tror att det är neumann.
Titta på ett träd som är 300 år gammalt. Ser de på deras på trädets rötter.
Nu går de stapplande fram mot trädet.
Voilà, d'abord j'ai peur avec tes grosses racines.
Först var jag rädd för dina stora rötter. Jag är rädd att du ska hålla om mig för hårt.
Jag
är rädd. Nu går de stapplande fram och ska hälla lite vatten. Titta högt mot trädet, säger Jodorowsky. Det är din vän. Så kastar hon vatten på trädet.
Hon urinerar inte på trädet utan hystar kranvatten på trädet.
Ja. Hon läcker över trädet.
Mm. Med en annan person så hade han nog uppmuntrat den personen till att pissa just
för. Ja, men hon är för gammal.
Ja, för att det ska vara spännande.
Du
är en del av det för att du
vattnar.
Även en liten flaska vatten vattnar det här 300-åriga trädet. Titta hur mäktig du är.
Sätt dem protekter.
Okej, ja, och så
säger franska, ja. Ja, de båda talar.
Och så säger han då liksom att varje dag får du får komma hit och vattna trädet, för då är du en del av den här stora kraften.
Mm.
Och den här stackars svårt deprimerade gamla kvinnan verkar ju få en väldigt hoppfull och väldigt nära och riktig reaktion.
Tyckte du det? Eller?
Ja, för jag tyckte också att när hon kramar om honom när, i slutet så det var, jag tyckte att det var starkt. Ja.
Det håller jag med.
Genuint. Hade du en annan känsla där?
Jag fick en känsla av att hon kanske var nästan dement och så förvirrad att hon kanske inte kommer ur den här depressionen.
Ja.
Men det är liksom, jag blir bara orolig för hennes tillstånd och att han lite så här exploaterar hennes
Men
han kanske känner henne och hon kanske det kanske handlar om en depression. Hon kanske är ganska sharp. Hon kunde ju beskriva tydligt sina barn och hur hon kände det, och hon beskriver ganska, det är lite drabbande, och beskriver att hon, fan jag hatar alla liksom, jag bryr mig inte om någon och mina barn älskar mig och det är perfekt på, och så, men så var hon också sådär, nej men du ser ju det, jag håller på med performativitet hela tiden, jag spelar liksom, det är liksom inte,
det hon kände sig oautentisk. Skarp kärring,
ja precis, ja precis, hon förstod, eller hon upplevde sig oautentisk i sina känslor. Men nu ska hon bry sig om någonting annat, det här 300-åriga trädet liksom, kom ut ur ditt eget jävla huvud lite här nu.
Ja.
Och det, är det inte det som kanske är tanken? Eller?
Det kanske det är, men jag tror att Jodorowskis tanke här är att hon känner sig maktlös, och han ger honom henne genom den här akten, så ger hon henne faktiskt makt. Det här 300-årsträdet gör du någonting för.
Mm.
Även den här lilla flaskan vattnar det här stora trädet.
Mm.
Så det är, jag tror att Jodorowsky är inne på maktlösheten. Mm. En 88-årig kvinna känner det.
Mm.
Ja. Det är min
gissning. Men det låter riktigt.
Ja, för det, och det är också då, för då kan man tänka sig
att, skröplig.
Ja, men då kan man tänka sig att om hon skapar en typ av agens även när hon är så gammal och hon är färdig med allting.
Mm.
Hon är ju färdig med allt.
Mm.
Men om Jodorowsky skapar någon typ av agens för henne, att det här får du göra varje dag, liksom, då är du en del av det här.
Mm.
Då kanske han också lyckas få igång henne, så att säga.
Han ger ju henne ett projekt.
Ja, precis.
Och det är ju ett viktigt projekt.
Ja, men det ja.
Hon skulle ju må ännu sämre om hon bara sket i det här. Det är också en viktig sak i hans akter.
Men hon kan ju inte hålla på att gå, hon är så skrupplig, så hon kan ju ändå inte hålla på att gå till det här trät varje dag.
Nej.
Så
nej,
det är ju lite...
Vissa dagar kanske hon inte kan det. Helt.
Nej.
Hon borde skaffa en rollator.
Ja, en sån där bil man åker dit med. En, ja, precis. Nej men det, jag tycker det var fint. Jag blev faktiskt berörd av det här. Jag tycker det var, och jag tycker att det visar hur Alejandro Jodorowsky på något sätt, alltså det visar hans genuinitet.
Mm.
Det visar att han har en stor medmänsklighet till den här kvinnan. Jag tycker man ser det.
Mm.
Liksom. Så jag håller inte med där om din tolkning.
Nej, att han skulle explodera. Nej, det är en cynisk tolkning.
Jag tycker faktiskt det.
Nej, men jag håller med dig.
Men det kan vara det också.
Ja.
Jag såg det inte.
Nej, men det är liksom... ibland får jag den tanken, men jag tänker också att han är ju ingen ängel på något sätt, utan han är ju... Han skriver ju det på andra ställen och sådär, att nej men fan, man måste vara pervers alltså för att kunna nå vissa sanna saker, och det är liksom, man får inte liksom, bajs är viktigt, och det är liksom han kan dra saker jävligt långt. Jag tog med mig en bok där han beskriver hur en flicka med anorexi, som jag heller inte tror att han har genomfört den här akten eller den här interventionen, men att man ska kidnappa den här flickan och så stänga in henne i ett rum. Hon ska tro att hon är kidnappad.
Ja.
Och så får hon liksom en liten skål med mat varje dag. Sådär.
Ja.
Och för att hon ska lära sig uppskatta födan. Så det är liksom en hel, det är också en fullständigt kriminell terapiform. Som dessutom, där jag tycker att han har nog ingen, han kanske inte har förståelse riktigt för vad anorexi är, va?
Men är inte detta kanske...
Jag tror han skrev det på skoj.
Vi råkar ju ha, vet jag, vi har ju ett gäng personer som lyssnar på våran podd som faktiskt jobbar med
klinisk
psykologi. Ja. Och jag tänker mig att det i den rollen måste man ju också känna ibland, ja men inte ens i den rollen, i alla roller när man känner att man vill hjälpa någon, så får man ibland idéer, bara det här hade jag velat göra.
Mm.
Ah, den lata jävla ungjäveln, jag hade velat tvinga honom att springa med mig varje morgon.
Mm.
Alltså, är du med? Mm. Det finns en fantasi ofta om en intervention.
Mm.
Jag kan tänka mig att många upplever detta men är institutionellt bakbundna, att de får inte lov att man får inte lov att
för den interventionen skulle passera en gräns liksom,
ja, men precis.
Eller normerna i samhället, ja. Det ja. Skulle vara att fan doppa ungens huvud i vatten, ja. Liksom.
Du, jag tänker på, jag minns inte, men det kan vara Rio Bravo eller något sånt, men en gammal John Wayne film mm-hmm. Och då kommer han hem till en ensam mamma och deras barn, och så säger han till barnet som står och fiskar lite vid ett litet vattendrag, ja, men du ska inte stå på den sidan, du ska stå här i skuggan om du vill få fisk eller något sånt mm-hmm. Och då säger pojken, ja, men jag vill inte trilla i för jag kan inte simma. Och då säger John Wayne, va? Kan inte pojken simma? Och så tar John Wayne den här pojken och bara kastar honom ner i vattendraget utan att säga ett ord. Mm-hmm. Och där har du också den här grejen. Mm. Varför, vad är meningen med den här scenen? Jo, meningen är att man tycker det är gött när någon gör en grov grej för att lära någon någonting. Man tycker det är gött.
Det är ju dramatiskt.
Ja, men det är också, det är så här, det finns en viss sadism i, ja, det, det finns ett visst sadistiskt drag i en allvarlig intervention. Eller jag tänker också som där, om någon,
där säger du någonting.
Om någon i Jakutsan gör fel så får man böta med ett finger. Mm. Det är samma idé, va?
Ja.
Eller?
Ja, precis. Det var ett rituellt pris, men också som är belönade eftersom det krävs en del mod att hugga av sig sitt eget finger.
Och det ska, och poängen med det är ju att det ska hjälpa honom att inte bete sig illa.
En konstant påminnelse.
Det är en intervention.
Ja, men det är också lite som ett att du visar att du är med i Yakuza, det är ju coolt också.
Ja, det är klart.
Så det är inte bara negativt.
Nej.
Det är dubbelt.
Ja, det är dubbelt. Men har du upplevt det någon gång att du känner att du får en sån idé, bara fan vad jag hade velat uppfostra det här svinet liksom?
Ja, ibland.
Kan du ge något exempel?
Nej, jag har inget konkret exempel. Jag har ju en slags intervention. En sak som du berättade en gång. Uh-huh. Men jag vet inte om jag vill ta upp det riktigt. Men det liksom blir så personligt.
Ja, om det gäller min arbetsplats är det ju inte bra.
Nej, precis. Nej. Men det gällde en annan grej som du berättar från din barndom, sådär, men det känns för personligt att ta upp.
Nej, men kör det. Jag har skämsat från min barndom.
Du har berättat dig själv i en podd hur dina föräldrar lät dig leka med en mongolid pojke.
Ja, precis.
Och du blev så jävla sårad av det här.
Ja.
Och det är ju liksom någonting som jag tror har påverkat dig.
Det var en annan familj som mina föräldrar kände, och ett av barnen där var liksom Down syndrombarn.
Uh-huh.
Och då liksom tyckte de det var en bra idé av någon anledning att jag skulle liksom vara med det här barnet och typ sova över där.
Oh,
var hans typ kompis ett dygn utan min egen Och jag tror att logiken i det var att mina föräldrar godhetssignalerade nog.
Ja, det var en performativ godhetssignalering.
Ja, precis. För
på
de här andra.
Din kostnad, liksom.
Ja, för de här andra kanske lite finare familjer.
Och det känns också som den boomer-generationen resonerade väldigt mycket på det sättet. För min far sa till mig sådär, nej men Andreas, du ska umgås med Claes Ove, för han har ju inga vänner, Andreas, så du kan ju umgås med honom. Alltså man skulle göra en insats, en social insats, och vara liksom en jävligt fin människa, va?
Ja, men man ska också ofta, så ska man göra, om vi talar om boomers, då ska man göra sociala godhetssignalerande insatser som inte har någon kostnad för en själv också.
Mm,
Att det var ju inte min pappa eller mamma som sov i samma rum som den här mongoloida barnet.
Det var en quick fix för deras del, eller det var väldigt liten insats från deras sida i den här godhetssignaleringen.
Det enda, jag kan tänka mig en annan sak också, eftersom att jag är lite aspig, och det förstod väl inte mina föräldrar sig på överhuvudtaget. Och då kan det också varit att det var en intervention för att de tyckte att jag skulle vara mer empatisk när jag var liten. Sorry, liksom. Alltså typ, vi som är lite aspiga blir ju inte mer empatiska, liksom.
Mm.
på det sättet.
Nej, nej, men, personligheten sitter där han sitter.
Ja, men precis. Mm. Men det är det enda jag kan komma på i deras, till deras försvar. Mm. Men det här är ju... jag hade glömt av det, Andreas. Det var intressant att du tog upp det. Men det här är ju...
För jag tänker att en sån sak spökar. För jag förstår ju mycket väl att... eller alla tror jag förstår att det blir någonting... som man börjar undra liksom, varför tycker de att jag ska leka med det här barnet som är askonstigt?
Tycker de också att jag är mongolog?
Ja, precis. Ja,
det är ju det som händer.
Ja.
Det är därför det är en så jävla korkad grej att göra.
Ja, precis. Men också att det blir en, någonting som sitter kvar eller får konstiga.
Ja. Men då, jag tror också att de kan resonera att de tyckte att deras barn är tillräckligt robusta för att kunna göra sådana saker.
Ja.
Men då var jag ju uppenbarligen inte det i den åldern. Jag minns inte hur liten jag var. Men jag minns att det här andra barnet, han tuggade hela tiden på en, du vet, det finns en liten flytkudde som du kan sätta på en nyckelknippa till båten.
Mm-hmm.
Det finns sådana i liksom grov plast.
Mm.
Jag minns att han höll på att tugga på en sån hela tiden.
Mm. Men sa liksom... han saker? Kunde han uttrycka sig?
Minns inte.
Nej.
Jag kommer inte ihåg.
Men min idé var ju på något sätt, den är jävligt outvecklad. Och jag inser ju att jag aldrig...
Den kanske är utvecklingsstörd.
Nej, men det var ju att du kanske skulle gå till ett hem och umgås med Mongolida en dag.
Ja, du menar att du ska fortsätta terrorisera mig i vuxenlivet med det här. Nej, berätta klart. Jag vill höra. Berätta klart.
Ja, det är liksom väldigt... Jag är ju inte Jodorowsky, så det här blir en amatörs tankegång. Men att du går dit och sedan så lämnar du en present till dem och så säger du, ja, vi kommer aldrig ses mer igen.
Ja, du menar att jag har ett komplex där jag inte riktigt har tagit farväl av utvecklingsstörda personer.
Nej, precis.
Jag behöver släppa utvecklingsstörda personer.
Ja, precis. Och sedan så när du har gjort det, du är helt uppe med att vi kommer aldrig ses igen. Och det kanske blir så här att de börjar gråta och så, för du har lekt med dem hela dagen. Men det tänker jag också är liksom fint. Eller inte, jag vet inte vad.
Alltså, vad är poängen? Vad är det jag behöver lösa?
Poängen är att du tar farväl av den här mongolida spöket då, som går vid din sida fortfarande.
Och precis som krabber i en hink drar mig tillbaks till barndomen och terroriserar mig. Men när jag tog upp det här en gång när vi pratade om det och när jag berättade för Andreas, så måste jag ju också erkänna att jag tycker ju att situationen är så absurd så att den är ju rolig för mig. Men det är ju också ofta ett försvar när det kommer till ett trauma. Jag kände mig ju inte älskad av mina föräldrar.
Jag minns det som att du uttryckte det att det var en ordentlig kränkning. Och det är liksom, visst. Och att det är liksom...
Men om jag ska utföra en intervention på det här temat så borde det ju ha att göra med i så fall att jag måste förlåta mina föräldrar
för alla
konstiga otäcka saker som de har gjort.
Någon ritual vid deras grav?
Ja, eller? Jag får vänta lite till då på den ena.
Okej. Jag insåg när jag sa det.
Är det plural eller hur är det? Nej. Men 50% av mina föräldrar är borta.
Nej, men det är lurigt. Men det är liksom, det var det som dök upp. Sedan vet jag inte.
Men det kanske,
jag har ju redan målat pung.
Ja, du har gjort det. Men jag tror att du ska ju sova över hos en kille med Downs syndrom.
Ja, det kanske är. Men vad ska jag få ut av det här, Oskar?
För att förstå dig på mig mer.
Okej. Okay. så att vi blir... Jag får insikt i ditt psyke.
Nej, jag var helt egoistisk. Jag vill mest att du ska göra det så att vi kan prata om det här, hur det var. Liksom. Jag
tror det är svårt genomförbart.
Ja. Men det där är intressant för att man vill ju nog ofta som förälder att barnen ska vara mer empatiska än vad de är. För barn är inte särskilt empatiska.
Man vill
empatiska.
Att de ska ha hög välvillighet eller vad heter det? Friendliness eller
precis.
Big five.
Men liksom små barn är inte så empatiska. Nej. Utan de tänker inte längre än vad näsan räcker.
Mm.
Så det är nog en stor chock för många föräldrar. Mm. Att den här saken som de barnet som de älskar är till en viss ålder typ en psykopat. Liksom. Mm. Det är nog jävligt.
Ja, det är väl från 1-4 ungefär att man inte har jättestor känsla.
Ja, men även många pojkar så är det ju ändå en bit upp i 20-årsåldern innan de börjar så här bry sig. Liksom. Mm. Det har ju mycket att göra med den lite senare kognitiva utvecklingen när det gäller vissa saker.
Mm.
Det kan ju vara långt upp i 20-årsåldern innan det klickar till. Så
men från 30-årsåldern läste jag nyligen då, eller jag läste i DN, de kom en bok om The Big Five eller fem faktor. Personlighetspsykologi är det ju.
Mm.
Och då ökar, när man har fyllt 30 så brukar det gå framåt med just välvillighet då, och som de kallar
hos
det.
Män då?
Ja, kanske.
Eftersom att man har mindre testosteron.
Ja, precis.
Wah, wah.
Man blir mindre pungig.
Ja, men det här är också... Det är ju alltid massa vågskålar. Vi lever i en mesig kultur nu. Just nu, en mesig tid där man inte man hyllar inte John Wayne som jag nämnde innan. Mm. Det är inte John Wayne som är cool, utan det ska vara så jävla mesigt. Och då är det lätt att man hyllar en sån här sak då, som att när vi män kommer högre upp i åldrarna och får mindre testosteron så börjar vi också bry oss mer om andra personer och bli mindre aggressiva.
Mm.
Och så här. Och det är våran zeitgeist, kan man säga så.
Mm.
Alltså att vi hyllar på ett sätt svaghet, va?
Mm.
Tänker jag.
Mm, ja, nej, men vi hyllar ju en... jag vet inte, hyllar vi verkligen vekhet? Det finns ju...
Nej, men vi hyllar ju... Nej, men det är ungefär som att säga han är så himla gullig och fin. Mm. Det är också samma sak som att säga han är ju vek. Liksom. Mm. Är du med? Det är ju olika, det är språk det där.
Ja.
Eller hur?
Ja, det är det.
För det är ju... vi hyllar ju inte aggressivitet.
Nej.
Till exempel. Och det har man ju gjort i många tider.
Ja, det har man gjort. Så. Men själva där har ju språket förändrats. Man ska vara queer, höll jag på att säga. Jag vill inte. Men det är liksom, ja visst, manligt, toxisk maskulinitet och sånt som de hittar på i USA, begrepp når ju hit, och det faller ju jävligt god jord, tror jag, hos också den medelklassen och de välutbildade som älskar, som är beroende av propaganda på det sättet. Mm. Att det är för dem det här, jag har sagt det 1000 gånger tidigare, men det är liksom, det är just den bildade medelklassen, kanske övre medelklassen, som älskar de här nya trenderna från amerikanska universitet. Det är de som liksom, det är alltid också flickor från medelklasshem som säger att de är pojkar helt plötsligt och vill operera bort brösten och sådär. Det är sällan alltså i en förort muslimsk tjej eller en arbetarklass tjej. Det är liksom, så det är de här personerna som påverkar så jävla starkt av det och har...
Men tillbaka, jag vill vara med i jorden. Jag tycker vi flyter iväg i en samhällsdebatt som jag uppriktigt sagt är ganska trött på vid det här laget.
Ja, det blir ju en upprepning av vad vi har sagt
tidigare. Ja, men precis. Nej, men om man ser, för att Jodorowsky, han säger också någonting. Han säger att det här traumat, det upprepas hela tiden i familjer. Det är samma problem. Det är samma problem med pappa i familj efter familj och generation efter generation. Att de psykologiska problemen följer efter folk generation efter generation.
Mm.
Och då säger han att, och det här beror på att det är våran kultur som är sjuk, säger han.
Mm-hmm.
Att det är våran kultur som gör att vi har alla de här trauman, eller vad man ska kalla det för då. Och det, jag tycker det ligger någonting i det han säger, men samtidigt säger det så här, vad ska man göra åt det?
Mm.
Kan man göra då som Jodorowsky har idéer om? Kan man göra större psykomagiska interventioner för hela samhällen?
Ja, just det. Han har ju en där han Det var kanske 70 000 döda där i kriget, knarkkrig och elände i Mexiko, och så skulle de ut och de skulle sjunga en sång gemensamt. Mm. Så skulle de sjunga den här sorgliga sången med alltså tusentals människor med samma sorg och innerlighet som om de här döda var, att de var deras mor liksom.
Ja, just det.
Men visst, det kan ju ha haft en betydelse. Men du tänker på större samhälleligt plan. Ah, jag vet inte.
Mm. Alltså,
vi har ju traditioner som fyller en kollektiva traditioner som fyller någon slags emotionell funktion. Eller,
ja. Vi hade det i alla fall.
Ja.
Jag tror inte vi har det så mycket längre. Mm. Men här, det är ju också någonting som vi har pratat om tidigare, men den här avsaknaden av ritualer i våran samtid.
Mm.
Och det, för jag tror att den traditionella ritualen kanske egentligen fyller lite av det här som Jodorowsky håller på med. Mm. Är inte det det?
Ja, att det är... han talar om massagen som initiatorisk. Även de här olika sakerna, att det blir målad med guld, det är också en initiation. Det är det som äger rum med den här mannen som är 47 och upplever sig som 12 inuti. När han började stamma kanske han var 12 eller yngre. Det blir ju att måla pungen i röd färg, som är kraften och blodet. Mm. Blodets färg. Att bli målad med guldfärg, det är ju en initiation. Det är ju verkligen en ritual som gör att man kan ta ett steg in i en ny fas av sin tillvaro. Och de fungerar ju uppenbarligen inte längre. Eller de finns ju inte längre i samhället.
Men jag tänkte på det här med när Jodorowsky själv är den visa mannen eller patriarken. Och där är det ju så att för många av oss i det moderna samhället så har man ju inte den figuren. Jag har inte den figuren.
Nej.
Jag har ingen vis äldre man som jag kan rådfråga saker. Jag har inte det.
Nej.
Den funktionen kanske... Det är kanske därför vi dras till Jodorowsky.
Ja, visst. Nej, jag har ingen farfar eller morfar.
Nej.
De döda för länge sedan. Men jag såg ju inte ens min farfar som den visa. Han var ju arbetargubbe kan man säga. Så han hade inte den pondusen.
Nej. Jag har, både min morfar och farfar dog innan jag var född.
Oh, fan,
ja. Så det är ju också... så jag har ingen erfarenhet av det.
Nej, men jag tror det är precis därför man dras till Jodorowsky.
Mm.
För dels att man inte har det. Och han säger ju ändå saker som landar fan rätt.
Ja, men jag tycker också det.
Som jag sa, jag älskar ju Jodorowsky mer eller mindre. Ju mer jag har förstått hur äkta han är, och som du säger, han har en riktig empati för den här jävla kvinnan. Och...
Jag tror det också. Och jag gillar jättemycket och tänker mycket på det, att ha riktiga klinisk psykologiska metoder där man faktiskt gör riktiga saker.
Mm.
Och säger riktiga saker.
Mm.
Och har riktiga relationer.
Mm.
Att det är inte på det här sättet att det är en icke-professionell roll som man ska ha gentemot den som behöver hjälp.
Mm.
Ofta. Så jag gillar det här jättemycket.
Det fordras visdom.
Ja, det fordras,
snarare än
det fordras
en akademisk utbildning.
Ja, men det fordras, och det fordras också att det inte är institutionaliserat. För det är inte där det sker.
Mm.
Man kan inte ha liksom, man kan inte ha en kommunal psykomagisk mottagning som ska ge sig på tackla det här. Det är inte där det händer.
Nej.
Du vet, en psykologiprofessor, för jag läste en kurs i samtals- och intervjuteknik på Lunds universitet. Och han är en mycket rutinerad och äldre man som var klinisk psykolog i grund och botten, som hade hand om den kursen. Han sa det liksom för att folk kände sig lite oroliga. Så, ja, men vadå? Ska jag samtala med folk? Jag är ju ingen kliniker.
Mm.
Och då sa han någonting som var väldigt bra. Han sa, men det är inte så samhället fungerar. Alla måste hjälpa varandra.
Mm.
Man kan inte bara man kan inte vi kan inte ha ett system där folk tror att de ska vara kliniska psykologer eller legitimerade psykologer för att hjälpa folk. Alla måste hjälpa.
Jag har inte fått mitt hjälpardiplom nu, men precis, så jag kan inte hjälpa den här tanten som har ramlat på gatan.
Nej, jag kanske gör fel om jag försöker hjälpa Andreas på någonting.
Men det, går
det finns en oro i det.
Ja, precis. Neuroticism. Kollektiv. Men det går inte att skala upp Jodorowsky heller, men jag tänker att så att kommunen bara blir Jodorowsky med psykomagi och sådär. Men vad vi gör är ju på något sätt att internalisera ändå Jodorowsky-gestalten i oss och börja tänka på ett annat sätt.
Jag tänker väldigt mycket och jag tror att Jodorowsky har påverkat mig där, men jag tänker och försöker jobba med att jag måste vara väldigt orädd för att för möten med folk. Mm. Jag måste vara väldigt orädd inför det.
Mm.
Att om det är någon som börjar prata med mig på ett pendeltåg eller en gata eller café eller någonting, så fan försöker jag verkligen vara sjukt orädd, även fast det kan vara mörkt och ibland till och med farligt.
Mm.
Att tänker jag på mycket.
Mm.
Att man ändå, det låter det som jag godhetssignalerar, men Andreas vet att jag håller på med såna här lite konstiga grejer ibland.
Mm.
Och det tror jag är viktigt. För det är det, alla Jodorowskis interventioner är ju, har ju ofta med det att göra.
Mm.
Att man gör någonting som är helt absurt mot sin egen rädsla.
Mm. En sak som ja, just det, att, att kliva över en gräns där, sin egen. Men det tycker jag att han också utsätter en för i, när jag såg till exempel The Holy Mountain. Och jag förstår ju att han är en briljant person och liksom, det är inga, men det är också det finns saker som liksom pokar mig i mina äckelkänslor och sånt där. Jag beskrev det när vi talade om filmen, och liksom även i den här dokumentären så han visar klipp från en film där det är liksom plötsligt står han en karaktär som spelar honom när han var ung liksom, och med en dvärg framför sig. Och hon säger, ja, men jag vill ge dig mitt fin gåva, mitt eget kön så där, men jag har mens nu liksom. Ja, men det, blod är heligt, säger den här personen liksom. Fan.
Blod är jättebra, mensblod speciellt. Du ska måla med det.
Ja, du ska måla. Det är också en scen där kvinnor med mensblod ska måla porträtt. Jag förstår ju, visst, jag förstår att det kan ju vara jättebra kanske. Men
den delen var ju, kan jag ju säga, att Sundfält här kände lite snabbspolningsvibbar här. Det var lite för mycket för
mig. Det var lite för mycket.
Ja, jag har lite problem med det.
Men han trycker på sån här, det är just den fekalier och skit liksom. Ja,
hans hypotes är ju att han når ner i det undermedvetna där han kan påverka.
Ja, men det gör han ju.
Genom
det tror jag han gör.
Jag tror att han har helt superrätt i det.
För mig blir det vissa saker det han gör också estetiskt stötande sådär, att det är liksom gränsen mellan att jag ska tycka fan vilken bra film det här och att det här är, att det är lite kalkonartat och men den här scenen gillar jag inte. Alltså liksom han rycker verkligen i min snobbism, va. Han forcerar bort min snobbism, för den passar inte in i det här sammanhanget. Snobbism, då menar jag att man har en fast uppfattning om vad som är estetiskt tillfredsställande. Jag vet, Dostojevskij, ja, men det är bra alltihop, och det är liksom, det finns inte, det är liksom, Dostojevskij gör inte fel och det är perfekt språk och bla bla bla, och Proust och bla bla, alltså det finns, det går inte att gömma sig bakom dem att man har en förkunskap om konst egentligen på det sättet. Eller förstår du lite vad jag menar? Att det prövar mig i min smak.
Ja, men,
och så inser jag själv vilken jävla.
Men jag tror att det, ja, det gör det. Men Jodorowsky är fortfarande snobbigt. Så att det prövar dig inte i din smak.
Nej.
Utan det som prövar dig i din smak, det är mumble rap och Yasin som är nominerad till Grammyspris. Det var han som står åtalad för att kidnappat någon. Det som det utmanar dig.
Ja, men det bryr eller, jag mig inte ens om. Jag har ju inte ens lyssnat på Yasin.
Nej, jag vet.
Det är omöjligt.
Nej, jag har inte heller gjort det. Men det jag menar är att det är utmanande. Att varken jag eller Andreas har ju hört Yasin. Men båda tar ju 100% för givet att det är totalt jävla bombat liksom.
Jag kan ju inte föreställa mig att han är den vassaste kniven. Nu är jag snäll när jag säger han är inte den vassaste kniven i lådan.
Han verkar ju vara kriminell.
Ja, visst. Så det säger ju dels någonting.
Min släkting Jan Fridegård, han var ju lite luffig och sov i bilar och sådana.
Ja, grejer. Men fan, Bukowski var ju en jävla luffare. Men det finns ju luffiga kompisar.
Det gillar man ju liksom.
Ja, men det är ju en bra bok liksom. Men att Yasin skulle ha skrivit att han är en poet.
Ja, bara det till och med det, en av de största poeterna vi har, skriver man inte.
Ja, men att de håller på med sådana... lögner, ärligt talat. Att de ljuger om att de tycker att Yasin är bra.
Du är den enda poeten jag känner, så det är, jag litar på dig.
Ja, visst, men det är liksom det är ju ja. Nej, jag tror inte att han är en poet.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att det är ganska...
Det här är något annat. Det här handlar ju om något annat.
Ja,
det vet vi. Vi behöver inte ens tala om.
Nej, det är klart det gör det. Men jag tror inte heller att han är en stor poet. Jag tror inte att de personerna som skriver på det sättet sitter och tänker på hans texter på samma sätt som...
Nej, men de är ju bara liksom godhetssignalerade.
De är ju bara... De bara också... Det här är som Harry Martinsson. Det här är...
Ja, men det är ju performativ wokeness även där.
Ja, det är klart det.
Det är ju liksom... Det är inte, de är ju fullständigt inkongruenta.
Ja, hemskt. Men ja, tänkte jag att nu ska vi ta ett tarotkort till här. Det är lite tarotstämning. Det är lite psykomagisk stämning.
Mm.
Och då får du ta ett kort eller? Till. Och det här kortet, vad tycker du det ska handla om?
Vad jag tycker det ska handla om?
Alltså vi måste ju ha någon kontext innan.
Att det säger någonting. Har vi talat om Jodorowskis tajhet? Aha. Eller den visa mannen?
Den visa mannen. Nu kan du få trubbel.
Nu kan jag få trubbel. Då kommer en ganska vis man där.
Ja, det gör det.
The Emperor.
Kejsaren. Och kejsaren är nummer 4. Och det står för stabilitet, styrka, bra omdöme, skydd och att lösa ens materiella problem.
Mm.
Det är ju helt klart den äldre mannens roll, är det inte det?
Mm. Patriarkens roll till och med.
Ja, precis. Ett kamp emot, kampen emot kaoset är det. Kampen, den maskulina kampen mot kaoset.
Men det här, ja, det är ju en äldre man här. Mm. På bilden.
Men då börjar vi med trollkaren och så slutar vi på ett sätt med kejsaren.
Mm.
För det är någonstans däremellan. Båda de är ju de manliga rollerna. Alltså på många sätt.
Mm.
Alltså att det är både uppfinnaren och businessmannen.
Ja, den första är en jävligt kreativ roll.
Ja, det
är liksom den ungdomens kreativa roll. Ja. När man gör massa tokiga saker. Man kastar tärningen, ser vad den hamnar.
Ja.
Och det andra kortet, The Emperor, är ju det är en mer konservativ roll där man sätter sig i en tron.
Precis. Och det är väl det som ändå är den äldre mannens roll. Alltså det här med att inte behöva gambla längre, så att säga. Att
inse sin plats i samhället. Där man också har den här positionen att pengarna förräntas på ett tryggt sätt.
Ja.
Och spiran står stadigt i handen. Ja. Då har man en position.
Mm. Och man beskyddar andra människor runt omkring sig mot ofta det feminina kaoset. Då. Ja.
Eller sånt demoner.
Får man knappt säga nu efter det, men det är ju det ofta.
Komplex och demoner.
Ja, men precis.
Och det är det låter väldigt Peterson faktiskt.
Ja, men det är ju
det är Jung.
Det är ju Jung vi talar om. Ja, det är därför det låter så. Det är Jung. Ja, Vad säger du, Andreas? Vi har hållit på här i en dryg timme. Var det någon punkt som du kände att vi har missat?
Nej, jag tycker det. Komma ut ur garderoben var ju, tycker jag, kanske en av de tråkigaste scenerna egentligen. För där var det bara två män som fick sina kläder avklippta. Mm. Vilket jag inte förstod den symboliska meningen med. Jo, det kan jag förstå i och för sig.
Vad är den symboliska meningen?
Att man tar av sig den liksom traditionella... De var iklädda kostymer. Så de skulle liksom ta av sig den här, en dräkt som de har haft på sig som är osann. Som iklä sig det de verkligen tycker om. Och så brände de med den här garderoben. En riktig garderob av trä.
En riktig garderob.
Och delade ut penisformade... klubbor, godisklubbor. Ja. Vilket jag tyckte var lite barnsligt. Så.
Alltså när man gör sånt så får jag alltid en känsla i kroppen att någon behöver bli skjuten med en luger. Jag vet inte om du känner igen den känslan.
just det. Jorodowski, dvärg och menstruationsdvärgen. Det var från en film som jag tänker att du och jag får se så småningom.
Okay, ja.
Den heter Endless Poetry. Mm. Och det var, ja, precis. Och så var det en cellist och, ja, nej. Men jag tycker fan vi kanske är klara här.
Ja, jag tänkte att vi ska avsluta med att bara lyssna när Jodorowsky själv pratar om sina idéer kring psykomagi. Så liksom låter vi det fejda ut tillsammans med våran avslutningsvignett. Säger jag så här, Andreas, vi hörs om 2 veckor.
Det gör vi.
El de juego de cartas de tarot. Y no leer el futuro, sino el presente. Cuando empecé a leer el presente de las personas, de los consultantes, me llegaron los problemas de la familia. Son repeticiones de problemas de 2, 3, 4, 5 generaciones, cánceres que se repiten, nombres que se repiten, violaciones que se repiten, divorcios que se repiten, etc. Me llegó eso. Y de ahí, estos problemas familiares pasan a los problemas sociales y a los problemas culturales. Cuando una persona en psicoanálisis tiene problemas en el inicio, Dalí dijo que quería traer los sueños.